Då vill jag först hälsa alla lyssnarna välkomna till ett nytt avsnitt av Äktenskapspodden. Och idag har jag några kära vänner med mig. Jag är i lilla samhället Maspelösa.
Fint. Stämmer.
Fint. Robert och Sigrid, eller Robban och Sigge som jag kände er som till en början. Välkomna till Äktenskapspodden.
Tack.
Välkommen till Maspelösa får vi säga.
Ja, tack.
Till oss.
Tack, tack, tack. Jag har ju varit här några gånger, men nu. Nu är jag här också för att spela in er.
Mm.
Väldigt spännande.
Ja, det ser vi fram emot.
Mm.
Mm. Det är spännande för oss också.
Ja, det är bra. Mm. Det är bra. Jag ska ställa några frågor till en början så att vi lär känna er lite mera. Vem har minst tålamod när ni plockar svamp? Om ni plockar svamp,
jag vet inte. Vi plockar aldrig svamp, okay. Ska jag säga. Den ena gången vi har plockat svamp, då fick vi hem inte kantareller som vi var
ute. Inte ätbara svampar. Så att just nu så har ingen av oss nått tålamod med svamp, för vi kan inte svamp.
Nej, okej. Okay. Ändå bor ni typ nära skog? Eller?
Ja, men precis. Och då, folk säger att det finns, vi har inte så mycket svamp, men det finns tydligen mycket bär här i närheten också, men det dröjde ju 15 år innan vi hittade ett blåbärställe. Så att så det, vi är inte bäst på det.
Nej,
så att tålamod har vi, men inte med svamp.
Vem är mest benägen att plocka upp gitarren på hemmafester?
Ja, det måste nog vara jag, tror jag. Mm. Du är inte så mycket för att visa upp dina talanger. Nej. Hur som helst.
Ja, så är det. Vem blir på sämst humör av för lite sömn?
Det är nog jag, tror jag. Du sover ju ofta dåligt.
Ja, precis. Så jag borde vara på dåligt humör hela tiden.
Konstant dåligt humör.
Ja. Du har fått mera träning med det.
Ja, men precis. Nej, men du påverkas
mer. Jag påverkas mer.
Ja.
Mm.
Ja.
Vem glömmer oftast vart den lägger sin mobil?
Jag, definitivt. Alla dagar i veckan.
Ja, men bara några tiotal gånger om dagen.
Ja, ungefär
ja. Så. Ja, bara. Det är där. Du får säga tracking device.
Ja,
vi har ju det, men det säger bara, den är i huset. Då vet vi.
Okay.
Ja, men man kan se om den är i bilen så kan man också se det. Ja. Då ser man att den är utanför huset. Så det är bra. Mm. Vi hittar barnens mobiler också. På
ja,
så
det,
sätt.
Det är bra. Mm. Jag har också en tendens att lägga bort mobilen. Men jag brukar försöka alltid lägga dem på samma ställe.
Mm.
I varje rum.
Ja, men det är bra.
Så att jag har ett ställe. Så. Mm.
Så om du tar bort dem så vet du att jag har lagt dem på det
någon
stället.
Någon av de ställena.
det är
faktiskt jättebra. Den ska jag ta med mig.
Ja, men, man är ju inte alltid där.
Ja. Ja, ja, ja. Okej, härligt, härligt. Börja lite grann med att berätta vilka ni är och varför ni bor i Maspelösa. Eller Maspelösa, är
det någon? Maspelösa.
Maspelösa.
Mm.
Ja, vill du börja?
Mm, kan jag göra. Vi kan ju börja med att säga att vi är norrlänningar, båda två. Jag kommer från Piteå och Robert mest uppvuxen
i Jämtland.
Ja. Mm. Så att vi kommer nog alltid vara liksom norrlänning, för sen vi har bott här nere i
20 år
ungefär. Mm. Nästan mer än vad vi har bott där uppe.
Vi kan säga att Maspelösa ligger i Östergötland.
Ja,
så precis. Då vet man vart här nere är.
Ja, här nere.
Här nere är väl halva Sverige.
Hela Sverige.
Ja.
Nej, men jag är ju, vad är jag, 46 år va? Och,
ja.
Och du är ju 42.
Två.
Snart.
Mm. Mm.
Så och vi har tre barn. Tre grabbar. 17, 15 och 12.
Elva.
Det är svårt att hålla det. Vi bor på landet. Mm. Vi trivs på landet. Vi är så långt ifrån stadsmänniskor, tror jag. Så man kan bli, inte så långt. Men vi tycker
vi
om.
Landet.
Vi trivs på landet. Mm. Och vi
är väldigt spontana, skulle jag säga.
Ja.
Mm. Tycker om att spontana besök när man inte riktigt är redo. Så det är de bästa besöken. Mm. Väldigt enkla, skulle jag säga.
Mm. Sen gillar vi sport, framförallt med bollar. Mm. Och det har smittat sig på våra barn lite grann. Vi tycker om att spela volleyboll. Mm. Spelar beachvolleyboll tillsammans varje vecka. Mm. Mm. Ett par gånger. Och det sa vi faktiskt i våra äktenskapslöften.
Att
vi ska älska varandra och så ska vi spela volleyboll tillsammans. Så vi framme vid... Vi podiet, eller vad det kallas.
Altaret.
Altaret heter det.
Och det var, vad sa ni, 20 år sedan?
Ja, det var...
Vi firar 20 år i bröllopsdag i år, i februari. Mm. Så det var ju 2003.
Den 22 i andra 2003.
Hur kom det sig att det blev ni två?
Först, det måste vara Herren, liksom Gud. Det tror vi, så att säga. Men... i grunden så berodde det på kanske i volleyboll också. Det var så här att jag och en kompis Emily skulle planera mina bästa vänners bröllop, Johan och Pia Eriksson. Och då gick vi på Viebäcks folkhögskola. Jag gick med en missionskurs och Sigrid gick foto. Och du hade sökt in till Viebäcks folkhögskola på foto året innan, men kom inte in. Mm. Så då...
Och du kom ju in på... Bara för att du kände rektorn. Helt sent ute. Men bara för att du kände rektorn så fick du... Ja. Liksom, de behövde lite folk till just den.
Precis. Men Emily som skulle planera bröllop kom till Viebäck för att planera bröllopet då. Och då var ju faktiskt din brorsa, Johannes, som gick tillsammans med mig. Jag drog med honom där på den här kursen. Och då var vi tre stycken som älskade volleyboll. Så vi saknade en fjärde.
Mm.
Så då luskade jag lite grann på skolan. Det här var ju kanske en och en halv vecka in efter skolstarten. Liksom. Så det var ju, man kände ju inte så många. Och då hörde jag att det fanns en Sigrid från Piteå som tycker om volleyboll.
Mm.
Så då gick jag och frågade och det var ju ingen tvekan på vad du ville göra i alla fall. Spela volleyboll. Och på något sätt så direkt tror jag det klickade lite grann att vi... Ja men vi fan tycker för varann på volleybollplanen och så... Så att vi började umgås en del. Men sen var det ju så att du var inte ett kristen. Och det var ett problem.
Det var ett problem för dig.
Men inte för dig?
Inte för mig, nej. Mm. Jag kom ju från en helt annan miljö. Och hade haft lite relationer tidigare och sådär. Och hade inte alls någon tanke på någon ny relation egentligen. Jag hade nog egentligen sagt att jag inte skulle ha någon ny relation. Utan det var liksom... Nej, men, så att för mig var det ju... Jag hade inte alls de tankarna. Till en början.
Nej, precis. I alla fall. Och skulle du ha en pojkvän så var det ju en pojkvän. Och inte att du skulle hitta din man.
Nej, verkligen inte.
Men vadå blev du... Robert, du blev lite intresserad av Sigrid. Men blev du också intresserad?
Ja, men det var väl lite grann in i terminen. Mm. För vi spelade ju en del volleyboll tillsammans och umgicks. Man bor ju på internat där på den här skolan, så vi umgicks ju ganska, ganska mycket. Så att det är klart att jag tror att vi båda blev intresserade.
Jag har ju varit desperat nästan i en annan just då. Jag var ju intresserad av allting som visar intresse för mig. Ja, men så var det ju. Alltså, om man ska vara rent krasst liksom. Sen var jag väldigt tydlig med att jag skulle vänta tills det var den rätta. Men var det någon... jag saknade en fru. Nu var jag 25 år och då tyckte jag var... Då var jag gammal. Så att... Men till slut så fattade Sigrid mod och kom upp till mitt rum.
Mm.
Och frågade om vi... Om...
Ja, jag berättade att jag är intresserad. Vad känner du?
Mm.
Och då fick jag till svar att... jag tycker om dig. Men du är inte troende.
Mm. Du sa det.
Mm. Jag sa det.
Mm, det gjorde du.
Och jag menar det. För att... ja, men jag, det skulle inte bli bra, tänkte vi.
Mm.
Och sen... ja, och sen var det inte mer med det. För
en vecka senare.
En vecka senare. Nej, vi umgicks extremt mycket den veckan. Och ja, men till slut så frågade du... Vad väntar du på, Robert?
Mm.
Och då blev det, eller då bad vi tillsammans och sen dess har vi varit ihop.
Mm.
Och då, trots att du inte ännu var troende, så blev vi ihop.
Ni bad ändå tillsammans, för lite, eller
ja? Ja, alltså för mig var det inte något märkligt. Mm. Alltså min mamma och pappa är uppvuxen i en församling, så jag har ju varit i församling väldigt mycket när jag var liten. Men har inte riktigt fått den här, alltså tagit mitt eget beslut och tro. Så hela den här, för vi i Växjö folkhögskola drevs ju i kristen regi. Så allt var ju, det var ju inget nytt för mig så. Men jag hade själv inte någon stabil tro och inte hade tagit det beslutet. Så att be tillsammans där var egentligen inget konstigt för mig. Ja.
Mm. Men hur kände du när han sa att nej, för du är inte troende? Vad var din reaktion?
Ja, alltså... Nej, jag tänkte nog... Jo, men det var... Jag kände nog lite att... jaha, okej, okay, kommer jag... Ska jag bli troende för att bli ihop med honom? Mm. Alltså, lite den känslan. Och kommer jag att ta det beslutet? Och vad skulle hända annars, liksom? Mm. Så att jag funderar nog en del kring det. Sen var det ju så att du åkte ut till Tanzania... I 3 månader under den här, under VBX-tiden.
Men då var vi ju ihop.
Och då var vi ju ihop, precis. Men det var ju ändå en process som hade startat i mig någonstans. Mm. Att, och jag hade ganska mycket vänner som trodde och som hjälpte mig vidare på den vägen. Och man kan ju tänka att ja, okej, men bara för att du ville bli ihop med Robert så blev du troende.
Mm.
Man kan göra nästan vad som helst för att bli
ihop. Eller hur? fast så var det inte riktigt.
Mm.
Utan det var en process som redan hade startat på något sätt. Så att där, medan han var borta så tog jag mitt beslut.
Mm.
Att ge den en chans till. Så det var, för mig kändes det lite skönt att göra det medan han var borta. Och inte, ja, för att jag kunde fatta mitt eget beslut.
Precis, det påverkade så.
Nej, precis.
Mm. Okej, och sen så blev det ni.
Mm.
Ja, precis. Jag höll ju på att skrämma bort henne där när jag var i Tanzania. För efter typ en och en halv månad ihop så började jag skriva om giftermål och... Ja, äktenskap och...
Precis, och som sagt så var inte jag alls... Jag var inte där någonstans nej, nej. I min tankevärld. För det var ju så mycket för mig. Att det var liksom, men både det här med tron och så sen giftermål. Jag bara, men hallå?
Ja, stopp och belägg.
Stopp och belägg. Så att det var lite stormigt där från början också ju. Med tanke på det. För mig, för jag kom ju från ett helt annat sammanhang. Där... Och jag tror att det påverkade.
Mm.
Det var liksom, för mig var det, nu hade vi hittat varandra.
Du hade vad väntar vi på?
Ja, liksom. Vad väntar vi på nu? Måste vi vänta ett helt år? Eller? Alltså, varför ska vi vänta?
Du var så säker på att Sigrid var
ja, the one. Jo, men så var det. Jag hade ju egentligen tagit beslut i 6:an, tror jag. Det låter ju skitkult, men jag hade så här tjejer när jag var yngre. Ganska mycket tjejer liksom och så här. Men i 6:an så insåg jag att det här är inte rätt liksom. Det här kommer inte bli bra. Så att nästa tjej jag har ska vara min fru. Nu blev det inte riktigt så, jag hade en tjej i några månader runt 20-årsåldern där. Men annars så var det, var jag var liksom, ja, men när jag blir ihop med en tjej så är det min fru. Och då visste jag när jag träffade Sigrid. Så för mig var det ju liksom att nu ska vi ju gifta oss. Mm. Och Sigrid var inte där.
Nej. Så till en början så kände jag mig ganska kvävd. Mm. Så att han var så bombsäker och jag var ju i en process. Mm. Ja, men han var min pojkvän. Jag tänkte ju inte så mycket mer på äktenskap överhuvudtaget. Så att där blev det verkligen en krock. Och det höll ju på att ta slut också.
På en balkong i Kallhäll utanför Stockholm. Mm,
precis.
Fick jag ödmjuka mig för att släppa ett stryptag.
Ja, lite så var det.
Lite så.
Ja, ja, så var det.
Ja, det var allvarligt. Mm. Ja, men sen gick det ju ändå ganska snabbt liksom från den balkongen i Kallhäll, så förlovade vi oss en och en halv månad senare. Mm. Så att det var inga jättelånga processer och sen gifte vi oss
ett halvår senare.
Så att det gick ändå ganska fort, men det tog tid.
Ja, så kan man säga.
Ja.
Hur var de första åren som gifta?
Ja.
Jag skulle säga att det var... Första åren var ju jättebra, tyckte jag. Men vi hade bara varandra och sen hade vi ju, jag menar, det är ju alltid att två personer ska komma tillsammans med kärleksspråken till exempel. Jag har kärleksspråket fysisk beröring och Sigrid har alltså tid för varandra. Mm. Och liksom att det är ju alltid lättare att tala sitt eget kärleksspråk liksom att. Så jag ville ju gärna röra henne fysiskt för jag tänkte att det är det bästa som finns. Mm. Och hon ville ju att jag skulle ta fokuserad tid med henne. Och det jobbar vi på fortfarande, liksom att vi ska bli duktiga på att prata den andras kärleksspråk.
Mm. Mm. Har ni kvar så här, visste ni om kärleksspråken då när ni gifte er? Nej. Eller är det sånt som jag tänkte på senare?
Ja, vi läste de där böckerna.
Ganska tidigt, det gjorde vi för sig. Så vi har nog vetat om det ganska länge.
Ja.
Men sen är det ju alltid liksom, man ska ju lära sig ett nytt språk.
Mm.
Så är det ju. Och jag kan nog tycka att de första åren för mig var, alltså med min bakgrund så krockade ju en del också i vår relation. Inte det här med kärleksspråken också, men andra grejer. Jag var inte riktigt... jag hade sår från tidigare relationer eller tidigare livet som jag inte riktigt hade bearbetat. Så för mig var det också en liten kamp där att lära mig leva med någon.
Som jag.
Som du. Djupt religiös.
Det var så hon sa på Viebäck. Jag visste att han var religiös, men inte så djupt religiös.
Det förstod du sen.
Ja. Nej, men jag minns... jag tror att... den början på äktenskapet, det var ju för att jag hade nog ganska klart för mig vad ett äktenskap var, och jag hade många vänner som hade gift sig, jag hade tänkt på det här, jag hade tänkt och bett för min fru i hur många år som helst, och liksom att hur gör vi med ekonomin, hur gör vi med tid, alltså vad ska vi göra och så vidare.
Och det här att prioritera varann, alltså han hade en helt koncept nästan, liksom att jo, men så här, och jag tyckte det var ganska skönt, för mig var det inget, det var tydligt, det var, det var vissa saker som jag fortfarande idag tänker att det här var bra, vi fick en bra grund för att han var förberedd, vilket jag inte var.
Mm.
Men så det tror jag var lite jobbigare för dig, för du hade ju liksom inte tänkt de där tankarna tidigare. Så.
Nej.
Men sen jag tror att, så första tiden var, jag tycker man ganska lättsam, även fast man har ups and downs liksom.
Mm.
Men sen barnen, det tyckte jag tog mest på mig i alla fall.
Mm. När barnen kom. Vår äldsta, han kom ju 2006. Alltså då hade vi varit gifta i 3 år ungefär. Mm. När han kom, den första.
Vad var det som var jobbigt? Eller vad var det som hände mellan er?
För det första så våra barn har sovit dåligt då, liksom. Typ, om man överdriver lite så har ju typ ingen sovit en hel natt första 2 åren av deras liv. Mm. Så att man har sovit ganska lite den tiden. Men det jobbigaste för mig var ju, som du sa, att vi ska prioritera varandra. Liksom. Det var ju en grundförutsättning, men att jag hamnade i andra hand när Theodor kom. Och så hamnade jag i tredje hand när Amos kom. Och så hamnade jag i fjärde hand när Benjamin kom. Mm. Och kanske inte ens på fjärde plats. Så det var en stor kris, tyckte jag, för mig. Liksom. Mm. Det är inte så att jag har någon gång funderat på att skilja oss. Nej. Men
hur såg det ut, om ni vill berätta? Alltså, var det så det var, eller var det så du kände att du kom på fjärde plats?
Men jag tror att det var så det var. Mm. Mm, det tror jag. Ja, för att alltså, jag tror som mamma att man blir så connectad med sina barn på något sätt. Det är en så stor omvälvande grej. Plus att jag var lite osäker också i den rollen. Så för mig så blev det... Ja, alltså barnen... Alltså jag ville ta hand om barnen väldigt mycket. Så till en början så blev det ju att jag inte tillät Robert... Alltså lät Robert...
Ja, jag tog hand om barnen mycket.
Jag tog hand om barnen mycket, men det skulle vara på mitt sätt. Eller jag trodde att jag visste bäst. Eller liksom, jag hade ju varit hemma med dem. Och alltså så här. Så att jag släppte ju inte honom att han fick ta sina egna beslut. Utan jag var där och försökte vägleda honom. Och, ja, men du vet,
liksom. Jag fick ta det jobbiga. Jag fick gå upp på natten och så. Men sen om jag ville... uppfostra dem eller säga, men han behöver inte ha mat nu, tycker jag. Jo, han ska ha mat nu. Liksom. Så att det var på hennes villkor. Och när Theodor var nästan 2 år så föddes ju Amos. Och då gick jag hem på pappaledighet med Theodor. Och Sigrid var då hemma med Amos. Mm. Så då var vi hemma i 1,5 år nästan tillsammans. Vilket, ja, det är ju drömmen, tänker man. Men det var ju en pina i vissa delar. Just för att jag fick inte vara pappa till mina barn på det sättet som jag tänkte. Mm. Utan det var Sigrid som bestämde. Sen var det inte helt... Sen var det ju fantastiskt också. Vi älskar att vara hemma med våra barn. Vi älskar att vara hemma med tillsammans. Så att det,
men det var en process där som var som vi inte riktigt hittade balansen i. Så. Och nu efteråt så kan man ju tänka att men det kanske hade varit bättre om Robert hade fått vara hemma själv med dem. Tror jag. För då hade jag kunnat släppa mycket mer. Jag såg inte, eller liksom jag hade kunnat... Ja, jag tror att jag hade kunnat släppa. Jag hade lite den här kontrollkänslan. Att jag ville ha kontroll över.
Men kunde ni prata om det? Alltså var det någonting som ni...
Jo, men vi pratade om det en hel del. Och det var ju också det här lite grann att om det var jobbigt i våran relation så flydde du lite grann till barnen. Mm. Att ja, men jag är med barnen istället liksom. Så att... Men jag har ju sagt ganska många gånger, ska vi ändå leva hela livet ihop så kan vi lika gärna ha det bra. Mm. Så det är ju ett antal gånger som man har fått säga så. Mm. Liksom, vi har det inte bra nu, men vi har ju x antal år kvar liksom. Mm. Så nu måste vi ju reda ut det. Så vi pratar ju, vi har ju under alla år försökt prata om alla grejer som kommer upp. Så vi pratade ju om det här, men...
Och sen, det kan man ju säga när man är inne på det här med kommunikation, så... har vi lite olika kommunikationsstilar. Mm. Jag blev ju ofta, när jag när det var någonting som var jobbigt att prata om, eller som jag kanske skämdes över, eller alltså så blev jag ofta tyst.
Mm.
Vilket var jättefrustrerande för Robert.
Mm.
Naturligtvis, eller hur? Men det blev ju också en väldig krock. Alltså jag kunde ju, för att jag ville tänka ut saker i huvudet innan jag sa det. Och det kunde ju dröja alltså länge innan jag kunde säga någonting överhuvudtaget. För att jag tyckte att det var jobbigt.
Mm.
Och Robert liksom försökte ha tålamod och försökte liksom. Men det förstår man ju hur det är svårt.
Och det kunde ju vara flera gånger om dagen liksom. Och jag kunde ju måla upp worst case scenarion hela tiden liksom. Ja, hur har vi det egentligen, ställer jag frågan. Och så när det är tyst. Alltså håller hon på att fundera på hur hon ska säga att jag har träffat någon annan. Alltså jag kunde tänka ut alla scenarion under hennes tystnad, vilket var jätteofta och jättelänge.
Mm.
Så det var ju extremt jobbigt. Och jag däremot, när jag fick en fråga eller någon påstående, så gick jag ganska ofta i försvar.
Mm.
Och liksom försvarade mig.
Mm.
Så vi hade ju helt olika sätt att kommunicera, vilket vi har lärt oss nu liksom att vi gör på ett annat sätt.
Mm.
Men en av de här gångerna när Sigrid var helt tyst liksom.
Mm.
Då klarade inte mer. Så då gick jag upp. För du somnade ju ofta.
Jag somnade oftast, precis.
Vi pratade om någonting som var viktigt för mig.
Mm.
Och så sen var det tyst. Och så efter ett tag så, hon sover.
Ja.
Ah.
Oh.
Så sjukt frustrerande.
Ja.
Ja.
Fattar.
Och så då tog jag ett tält mitt i natten bara och en sovsäck, och så sen gick jag bara rakt över åkrarna mitt i natten bara, drog. Och när Sigrid vaknade, jag gick ju en och en halv timme kanske och slog upp mitt tält och sov där och
mitt i natten. Ja.
Vid ett vatten där, det var ju perfekt. Men jag var ju irriterad, men det är ju när man går liksom, man blir så, ja, men det gick bra. Och så sen gick jag hem på förmiddagen när jag vaknade. Men här hemma så hände det ju någonting annat.
Mm, jag vaknade ju och säger ju inte annat där, så jag gick ut och kikade. Vem vart,
hade ni barn då?
Ja, vi hade barn. Mm. Jag hade de två äldsta.
Mm.
Så att jag kikade ju liksom runt gården och hittade inte honom någonstans. Jag bara, vart har han gått? Jag åkte till kyrkan tror jag, för de hade någon städdag där och kollade om han kanske åkt dit. Jag ringde runt till lite vänner och kollade om han var där. Du vet, ingenstans. Mm. Jag hittade honom ingenstans. Så det slutade ju med att jag, ja, det var ett par som kom och liksom stöttade mig där. För jag trodde ju, jag visste inte vart han var någonstans.
Nej.
Så det blev ju nästan att vi ringde till polisen.
Mm.
För att han var borta.
Och trodde du att han hade alltså lämnat? Eller var
nej, jag vet du, inte. Nej. Jag kommer inte ihåg det. Jag kommer inte ihåg det.
Jag uppfattar att du inte trodde att det hade hänt någonting. Mm. Men,
ja, det var nog mer så att det hade hänt någonting.
För att jag skulle lämna dig, det har ju aldrig...
Nej, det har aldrig existerat. Har aldrig nej. Men till slut så kom du gåendes över åken.
Mm. Med sitt tält.
Med sitt tält, ja precis. Och efter det så insåg ju jag lite grann att okej, det här håller ju inte. Jag behöver börja prata helt enkelt.
Och till en början så fick du ju lära dig att jag tänker...
Mm.
Och jag tänker inte några dumma tankar.
Mm.
Alltså
nu behöver jag
tänka en stund. Jag tänker inte på att skilja mig.
Nej.
Utan och då kunde jag ju liksom, ja yes, då har jag tid att vänta 5 minuter. Det går bra.
Mm. Ja, för du vet ju.
Mm.
Och någon sorts bekräftelse på att jag har hört vad du säger och jag bearbetar det på ett positivt sätt och inte liksom worst case som du tänker.
Mm.
Så, men nu är du ju nästan aldrig tyst. Nej. Alltså, utan, och jag har lärt mig att inte ställa mig försvar.
Mm. Ja, men för det har ju också varit en process för dig. att det blir lätt en diskussion när man har samtal. Vilket inte har varit så bra för relationen heller. När man liksom ska debattera nästan. Mm. Så det har jag fått upprepa väldigt, väldigt, väldigt många gånger. Bara, nu ställer du dig i försvar.
Gör inte det.
Gör inte det. Mm. Liksom, vad har vi? Utan istället se att bekräfta varandra. Okej, du känner så här. Vad beror det på? Mm. Att man ställer frågor eller... Att det blir att det blir ett samtal mera.
Och det, den här förändringen beror ju inte bara på att vi har velat förändra oss. Framförallt så beror det ju på våran gudsrelation och våran, att vi har läst ordet och sått att så här är, det här är ju bra. Att det är bra med en tillrättavisning liksom. Och därför ska jag inte ställa mig i försvar när någon tillrättavisar mig. Och även ditt sätt att tänka och behandla mig och så, det grundar ju sig utifrån att vi har lärt känna Jesus och vad han säger i sitt ord liksom. På en helt annan nivå, vilket kanske började för 10 år sedan.
Mm. Ja, för det var ju också i den här relationen, eller i den här vid den här tiden när allt det här också hände.
Med tältningen, som vi kallar. Jag har lovat att inte gå och tälta utan att säga till.
Okej,
det har jag lovat.
Mm. Och det har du inte gjort sedan dess.
Nej, jag har inte tältat sedan
dess.
Jo, alltså,
inte på tältat, det är sättet eller vad? Tältningen.
Ja. Ja, precis. Men för jag hade ju en liten kris där också vad gäller tron. Vilket blev ju en ganska stor grej för mig. Att jag ifrågasatte mycket. Jag ställde ju mycket frågor. Tron var ju så pass ny för mig så att jag ställde ju mycket frågor till Robert. Och han försökte svara så gott han kunde. Och liksom så här. Men jag tyckte att jag såg liksom inte det som jag läste i Bibeln. Såg inte jag varken i kristna sammanhang eller liksom i vår familj. Eller, alltså det kändes som att jag saknade någonting. Och den här processen ledde till att jag blev ganska bitter ifrågasatte mycket och sådär. Och det är klart att det påverkar ju vår relation också.
Såklart, ja.
Naturligtvis.
Men lite grann också för att jag är ju uppväxt i en liksom pastorsbarn, missionärsbarn. Liksom, alltså på något sätt blir det ifrågasättande av hela min identitet och kultur och så vidare. Så, så det påverkar givetvis.
Nej, men och där någonstans så sa jag till Gud att nu är det bara det här, då vill jag inte ha med någonting med det här att göra. Och då får jag till mig att det finns mer och jag vill visa dig det. Och efter det så började jag läsa ordet, alltså Bibeln. Och den öppnade upp sig för mig på ett helt fantastiskt sätt som jag aldrig har varit med om tidigare. Och i den här... jag kunde läsa Bibeln varje ledig stund. Och det som var fantastiskt där i vår relation, det var ju att Robert inte nonchalerade det här. För det här blev ju en stor grej för mig. Utan han hängde med i det. Han bekräftade det och började själv så småningom också läsa Bibeln. Och Bibeln för oss betyder ju otroligt mycket fortfarande. Och där någonstans vi gick på bibelskola och återigen så läste jag på bibelskola. Men han lyssnade på alla föredrag så att han gick ju också den. Så att han, alltså, för det du gjorde det var ju att inte visa bort det eller på något sätt utan ta del av det istället. Och det förstärkte ju vår relation väldigt mycket tycker jag.
Ja, liksom att... Man kan ju tänka att ja, men det där, hon tycker om att göra det. Det är skött, hon får sköta sitt och hon intresserar sig. Och nu vill hon läsa Bibeln. Så liksom att engagera sig i varandras... din strid är min strid. Det finns ju lite sån här... vad du vill, det vill jag göra för dig. Liksom, och så där. Det har ju berikat vårat äktenskap enormt. För vi har ju varit varandras bästa lärjungatränare. Och det har ju också lett till att vårt äktenskap har blivit så mycket bättre och starkare.
Verkligen. Så hela den processen påverkade ju vår relation mycket. För det vi läste i ordet började vi också agera på och göra utifrån vi förvandlades utav det. Vilket gjorde att vi förvandlades. Mm. Alltså att det blev någonting annat i vår relation.
Hur blev relationen annorlunda, skulle jag säga?
Ja, men alltså både det här att lära sig se varandra på ett annat sätt. Att sätta den andra före en själv. Alltså det blev en djupare relation. Vi fick en helt annan dimension. En till dimension skulle jag säga.
Men också, jag menar ordningen i familjen. Att du har låtit mig bli pappa, vara far i huset och vara man i huset, och att du inte tar min roll och jag inte tar din roll och att, ja men som jag sa tidigare liksom, att en tillrättavisning är alltid positiv, att visas till rätta, att inte gå i försvar, och det är ju ordet som har förändrat oss i det. Och för, vi tror ju för barnens skull så är det väldigt viktigt att få till ordningen i familjen. Så att det inte är barnen som bestämmer, utan det är föräldrarna som bestämmer. Och är det, ja, men, så vi tror ju på den ordningen i familjen som det står om i Bibeln. Liksom. Mm. Och...
Men är det en resa ni fortfarande är på?
Definitivt, då. Verkligen, skulle jag säga.
Vi har mycket kvar. Oj, oj, oj. Nu var det ett tag sedan jag sa att vi ska leva ihop så vi kan lika gärna ha det bra. Mm. Det var ett antal tag sedan jag sa.
Betyder det då att ni har haft det bra ett tag?
Jo, men bra har vi haft det. Men, det finns saker som vi behöver jobba på, absolut. Så att säga. Och det är väl det att vi blir tryggare i varandra också. Liksom. Och det var just det där med alla mina hallucinationer eller worst case scenarios. Det var ju också någonting som behöver... Att man kan inte hålla på att leva i en rädsla, en otrygghet. Mm. Att jag tror att man ska vara svartsjuk för att man ska älska sin hustru eller sin man så pass mycket så att man inte ska tillåta någon annan att vara i närheten utifrån en sån relation. Alltså inte
kontrollerande.
Nej, precis. Alltså,
men
jag tror det är väldigt osunt som jag hade. Att jag var rädd för det. Och att jag var orolig för att jag inte rämnar. Men samtidigt så tycker jag att det är en bra... Liksom, om jag inte är mitt bästa, den bästa mannen för Sigrid, så finns det faktiskt möjlighet att hon väljer någon annan som är bättre. Och därför, det triggar mig. Att jag vill... Hon ska inte kunna hitta någon bättre. Och om jag tänker så tänker jag att det borde bli någonting bra i alla fall. Tänker jag. Och så den här svartsjukan gör ju att jag vill vara mitt bästa. Men jag slipper känna oro, rädsla och så. Och det är också någonting som har förändrats givetvis.
Och just den där tryggheten tror jag är jätteviktig. Att man känner att alltså jag är trygg med att Robert är trogen. Eller alltså att han vill mitt bästa. Han kommer att ge sitt liv för mig. Alltså det vet jag. Och det ger ju en sån trygghet för mig.
Oavsett vad du tänker, vad du säger eller vad du gör.
Och just den där tryggheten har varit otroligt värdefull för mig. Jag som har, man svävar mellan allt möjligt, alltså när man kan vara uppe, man kan ha alla möjliga tankar och funderingar och så kan man vara här nere och tänka allt möjligt. Medan Robert är lite mer balanserad och trygg och lugn och det...
Ta beslut utifrån principer och inte känslor.
Nej, precis.
Det är bra faktiskt när man har barn.
Ja, verkligen. Det har varit sån besignelse. Verkligen.
Har ni haft några större kriser mer än tältningen då? Har ni haft några mer struggles?
Ja, men jag skulle säga att, och vi har varit inne på det. Det är ju prioriteten, och det kommer jag åter till det. Jag älskar ju, vi har pratat om det förut hemma, att äktenskapet är ju en fantastisk bild på min relation med Gud också. Liksom, att jag har en relation med Gud, och han är, och han vill att jag ska vara trogen honom. Och han vill att jag ska sätta honom först. För han sätter mig först. Och det är min bild på relation med Gud. Och jag tror att det är givetvis bilden i äktenskapet också. Liksom, att det är självklart att jag sätter Sigrid först. Och hon sätter mig först. Det är så lätt med äktenskapet. Liksom, hon vill inte att jag ska gå och titta på någon annan på jobbet. Eller hon vill inte att jag ska prata illa om henne. Alltså så att det är så enkelt att så är det med min gudsrelation också.
Mm.
Återigen den här krisen där Sigrid, när vi inte hade ordningen, när Sigrid satte barnen före mig.
Mm.
Det tror jag är kanske den största krisen, just att vi inte hade ordningen i ordningen.
Mm.
Att vi inte satte varandra först. Så det var ju en tid, måste vi ändå säga, att det jag satte dig först i alla situationer, det kanske var en 6-7 år.
Mm.
Och så kom jag på fjärde eller sjätte plats.
Mm.
Och under lång tid. Så det tär på ett förhållande.
Såklart.
Mm. Och det där att, alltså, om man nu tänker också i gudsrelationen, så är det ju, alltså, Gud ska ju komma först. Gudsrelationen måste ju, alltså, den är ju viktigast. Så den, kommer vi närmare, alltså närmar vi oss båda Gud, då kommer vi också närmare varandra.
Mm.
Så därför är gudsrelationen först. Och det var ju nästan att du satte mig högre än det.
Ja.
Mm.
Vilket inte heller blev ju sunt.
Nej, verkligen inte.
Nej.
Så, det också
så där har vi också fått liksom justera och ändra om.
Mm. Men det tror jag har påverkat mest.
Ja, våran.
Mm. Ja,
vilken prioritering som vi har gjort.
Ja.
Mm. Kan du säga nu, Robert, till Sigrid, om det skulle vara så att du känner att hon sätter någon annan före?
Ja, absolut.
Mm.
Men det har jag inte känt på väldigt många år.
Mm.
Däremot, alltså, fortfarande så kan ju, men hur barnen, vad barnen gör och hur de, vad de inte gör, kan påverka dig så pass känslomässigt så att du blir lite förlamad i ditt andra liv mot mig och mot Gud också ibland, liksom, för att det påverkar dig. Barnens liv påverkar ju dig jättemycket känslomässigt. Så då kan du vara irriterad en hel kväll eller sådär. Finns ju fortfarande, och då får jag ju säga det. Men man får ju vara irriterad ibland.
Ja, absolut, så är det.
Normalt så är det ingen surkart liksom.
Nej,
verkligen inte. Vad gör ni för att prioritera varandra?
Vi älskar ju att vara med varandra, så det är att vi prioriterar ju alltid att komma hem och komma hem till varandra. Och vi
ofta på kvällarna när jag kommer hem från jobbet eller så där, kommer jag hem sent, så har han fixat i ordning fika så att vi har en stund och bara pratar igenom dagen. Och det behöver ju inte bara vara på kvällen, utan liksom just den här känslan att det är någon som väntar på mig hemma, den tycker jag är härlig. Att jag vet att Robert är hemma när jag kommer, eller och att vi får ha den tiden när vi får samtala.
Ja, och just det är viktigt för dig, och det har blivit väldigt viktigt för mig också, just att sitta ner och bara ha ett kvalitetstid med varandra. Och vi pratar jättegärna om vad Gud har sagt till oss genom ordet, eller vad han, liksom, det är ju en av våra favorit ämnen att prata om liksom, så att vi hamnar väldigt ofta där liksom.
Mm.
Men sen praktiskt så har vi senaste, eller kanske 5 åren, så har vi, avsätter vi pengar. Vi gör en budget och så avsätter vi pengar, 500 kronor varje månad i äktenskapskassan liksom. Så att om vi, ja men vi ska försöka en gång varje halvår göra någonting, antingen åka på hotell eller vara ute och äta eller ja men åka utomlands eller så. Så att så på så sätt visar vi ekonomiskt att vi prioriterar att vårt äktenskap är viktigt.
Mm. Äktenskapskassan, det är ju grymt.
Så att, ja, men det tror jag är viktigt, verkligen.
Ja.
Mm. Jag tänker om ni då, du Sigrid, har du fortfarande tid tillsammans som kärleksspråk?
Mm. Ja.
Och då, om ni gör det här då, fikat när du kommer hem från jobbet, så då är det ju verkligen,
ja, men det
då har ju Robert verkligen lärt sig tala ditt språk.
Mm.
Och jag vet inte, du kanske har lite mer av, man kan ju ha olika kärleksspråk, alltså det ändras ju.
Nej, men, och det är fantastiskt, alltså att jag har ju börjat älska de här tid för varandra också.
Mm.
Vilket jag tyckte, varför ska vi sitta här och prata liksom, och när vi kan kramas liksom. Alltså, det är liksom slöseri med tid och kraft och allt möjligt från början. Alltså, men alltså, nu älskar jag det.
Mm.
Det är höjdpunkter. Och det där är väl någonting att ta med sig för alla egentligen. Att verkligen försöka lära sig älska och den andras intressen också.
Mm.
Och sätta sig in i den andra och inte sköt du ditt så sköter jag mitt. Mm. Liksom, utan att intressera sig av varandra.
Mm.
Ja, det kan ju vara väldigt svårt. Jag hade ett par som, de pratade också väldigt olika språk. Han skrev ner på en lapp vad det var, för hon hade tjänster och han brydde sig inte alls om det.
Mm.
Så det blir så svårt för han att tänka.
Mm.
Och om man har svårt att komma ihåg det, kan man ju skriva ner. Du skulle kunna skriva ner, fixa fika så vi kan sitta ner 5 minuter när Sigrid kommer hem.
Mm.
Alltså, det finns ju sätt man kan, om man vill, verkligen lära sig.
Mm.
Ja, men för det är ju som att lära sig ett annat språk. Det tar tid och det kräver lite övning.
Ja, man förstår det inte riktigt. Nej. Det är kanske som är det svåra.
Mm. Mm.
Att det har sån stor impact.
Mm.
Ja. Och sen kan man ju fundera på motivet bakom. Jag tror att det också är, för mig har det ju varit så att mina motiv har inte alltid varit rena. Liksom.
Mm.
Mitt motiv med att fixa fika från början var ju att jag skulle få fysisk beröring på kvällen.
Mm.
Men alltså att man har felaktiga motiv, att jag inte gör det för hennes skull utan jag gör det för min skull.
Just det.
Jag gör det här så att jag kan få någonting annat liksom. Och det blir ju fel och falskt och allt möjligt. Så att få vända det också, att det blir för våran skull, så vill vi sätta oss ner och prata i 2 timmar. Alltså det är ju någonting helt annat.
Mm.
Så det är ju en process. Hela livet, äktenskapet är ju, och föräldraskapet är ju en sån jätteutmaning, ska jag säga.
Det är ju det.
Fantastiskt, men det är ju, skulle man veta hur jobbigt det är i ett äktenskap och i ett föräldraskap, då det är ju,
samtidigt så är det ju så värt det.
Ja, det är så värt det.
Att gå igenom det. Och att, alltså, man växer ju verkligen som person. Mm. Man, alltså, både i relation till sin man, men också att gå, alltså, att vara förälder.
Mm.
Det ger ju så otroligt mycket mer.
Mm.
Men det är jobbigt. Det är tufft.
Mm.
Mm. Så är det.
Nej, men, det är ju den bästa skolan. Jag brukar säga till kollegor och de som jag umgås med, som som är pappalediga liksom, eller har varit mycket föräldralediga så där, men det finns ingen bättre utbildning än att du är engagerad i dina barn, för att det är det bästa kompetensutvecklingen du kan ha. Du lär dig allt som behövs i alla yrken, ska jag säga. Och så att äktenskapet och föräldraskapet är ju en livets skola verkligen. Mm. Så, och det är kul att gå där. Man får ingen studiebidrag då.
Nu har ju äktenskapskassan.
Ja, precis. Det är inte dumt.
Vi
kanske ska höja upp den så att den följer liksom studiemedel.
Precis. Har ni något annat ni skulle vilja dela? Eller tips eller tankar?
Ja, men jag tänker på en sak, just det där hur man ser på problem och möter, eller ja, vad ska man säga, alltså hur man tar sig an det. För att vi har ju, för oss har vi också fått jobba med det lite grann, att ha problemet på rätt sida om oss.
Mm.
Om man förstår. Alltså att problemet inte är mellan oss.
Precis.
Utan problemet är
framför oss
eller liksom på sidan om. Vi står tillsammans och ser på det här problemet. Det är som att du lägger fram ett problem på bordet. Det är öppet för alla, men det är vårat problem. Det är inte Roberts problem, det är inte mitt problem, utan det är vårat problem. Och hur tar vi tillsammans tag i det problemet? För det har vi också fått,
det har vi fått jobba med. För det är liksom, du säger, jag tycker att det här är jobbigt. Och då kan jag, ja, men du tycker att det här är jobbigt, men det tycker inte jag. Alltså då blir det ju som att problemet är mellan oss.
Mm.
Och det har det ju varit i många, många år.
Mm.
Men att liksom, och det var vi har ju också tagit hjälp, och det tror jag att alla behöver göra, att gärna gå och prata med någon. Det bästa är att om vi kan få ett sånt klimat att vi kan prata med alla, med vänner liksom, om våra äktenskap. Och, så det är ju, det hoppas jag. Men annars finns det ju de sådana som jobbar med sådana här professionella. Eller, och vi, en gång när vi skulle åka och prata med ett sådant här par som, för att hjälpa oss och få lite nya tankar, så blev det så tydligt just att den här muren mellan oss. För då var vi ju in ett stort problem liksom.
Mm.
Den här muren mellan oss är ju ingen mur, utan det är ett trappsteg som vi står framför. Och det är en sån mindshifter liksom, att nej, det är ingen mur framför oss, utan vi står, finns ingenting mellan oss, utan det som är, det är att en trappsteg framför oss som vi ska ta upp, som vi ska gå över, som vi ska gå på nästa steg.
Mm.
Och sen kommer ett nytt trappsteg som vi ska gå upp i. Men det finns ingenting emellan oss, för vi är ett.
Nej.
Och det där krävs ju lite grann att man ska tro på, att man ska förstå att man inte ska, sköt du ditt och så sköt jag mitt liksom, utan att allt är gemensamt.
Mm. Det var en väldigt bra bild. Alltså, det är ingen mur.
Nej.
Man kanske inte ser varandra, men man vet att man kan liksom ta sig upp steg för steg och mötas.
Ja, men också sen att vi liksom inte, vi står på samma sida, vi går trappsteget, man måste gå tillsammans för den. Upp för den trappan.
Mm.
Bra bild. Ja, den har hjälpt oss mycket.
Mm. Då tänker jag att vi ska avrunda lite grann.
Mm.
Och vi har ju, eller jag har ju den här sista frågan som ni ju vet om. Så Sigrid, berätta vad som är det bästa med Robert.
Mm.
Och sen Robert, du berätta vad som är det bästa med Sigrid.
Mm. Ja, men det finns otroligt mycket att säga om Robert. Jag är så otroligt tacksam för honom, verkligen. Och det är, när man tittar tillbaka så här, att när jag inte visste vad jag gav mig in på, så är jag så otroligt glad nu att jag valde att göra det och gå in i den relationen. Verkligen. Men som sagt, det finns jättemycket gott att säga om honom. Men det som jag kanske värdesätter mest är ju att hans uppoffrande kärlek. verkligen den har alltid funnits där under alla år. Har jag inte vacklat någon gång, skulle jag säga. Och det var en sån, ja, men trygghet och stabil. verkligen. Men Anna, alltså också det här, otroligt generös, pålitlig, alltså, och ställer upp i alla väder. Mm, verkligen.
Mm. Fina ord. Mm. Får se dem igen sen.
Ha det senare.
Precis. Nej, men det jag uppskattar mest med Sigrid är ju, ja, men hon, på det sättet hon älskar Jesus och hans ord. Det är ju ett sånt föredöme och har drivit och fört vårt äktenskap och våran familj till en helt ny dimension. Sen, du är ju så enkel och så sjukt lätt att vara med. Sen att du är snygg och ibland så bara när hon går och skrider över golvet som jag är så chockad, vet jag, har fått henne. Alltså. Så att man kan säga det på ett fint sätt, du är väldigt inbjudande att se på och vara med. Det är... Ja, men, och att du får mig att växa som man och pappa. Det är det bästa med mig.
Mm. Fint.
Ja, man blir ju rörd när man tänker på vad man har.
Ja.
Fantastiskt.
Det är fint.
Ja, det är ju det finaste, tror jag, som finns i det jordiska. Det tror jag äktenskapet är.
Mm. Det tror vi på.
Mm, ja, verkligen.
Hörrni, tack så jättemycket.
Ja, tack för att vi fick vara med. Mm,
det har varit superbra. Nu har du fluga på.
Det är så på landet.
Ja, vi är på landet. Flugor och katter.
Ja, precis.
Tack så mycket. Ha det så bra.
Mm, sköt om dig.
Hej då.
Hej då.
Hej då.